Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 102. Mitt namn är Maria Selander. Med mig som vanligt min vackra, underbara, kloka, fantastiska kollega Ingrid Karlqvist.
Åh, vilken fin presentation. Man tackar, man tackar.
Vi får snart sluta med det. Folk undrar om vi har tappat det helt. Idag på internationella kvinnodagen så har vi faktiskt ett lite övergripande tema om galna kvinns. Rubriken är Batikhäxorna löper amok.
Ja.
Och det är ju då i samband med Vetlanda-dådet, afghanen där som högg ner 7 personer. Då har det poppat upp X antal batikdamer och försvarat inte bara honom i synnerhet utan afghaner i allmänhet med väldigt läskiga, drypande inlägg på Facebook och Twitter.
Motbjudande är vad det är.
Vi har också polisen som löper amok.
Ja, vi har ju tittat på lite olika videor här från tusenmannamarschen i Stockholm i lördags. Och vid vissa tillfällen så löpte polisen också till den grad att de pepparsprayade sina egna.
Vi ska visa
enligt
lite bilder.
Uppgift.
Enligt uppgift. Ja, vi kommer till det. Vi ska få se lite rörliga bilder från själva demonstrationen som ju mycket riktigt samlade, tror vi, runt 1000 personer, va? Eller kanske till och med mer.
Som mest var de runt 1000, kanske lite drygt.
Och så har vi då Meghan och Harry som löper amok.
I natt sändes ju den mycket omtalade 2 timmars intervjun de gjorde med Oprah Winfrey och vi har mycket att säga om deras beteende, framförallt Megans, men även Harry. Han har gjort sig fullständigt omöjlig för tid och evighet på grund av en kvinna.
Totalt kuckad brukar man säga. Vad säger man på svenska? Hanrej eller hanrej?
Hanrejad.
Och ni då som hatar allting som har med kungahus och sånt att göra, ni kan ändå försöka hänga med för resonemanget kring detta är lite större än bara den kungliga aspekten av detta. Men du, idag Ingrid så är det ju alltså den internationella kvinnodagen 8 mars och vi läser då i Aftonbladet att de har gjort en egen liten mätning av vilka kvinnor som tycks vara årets mest framstående och vad har de kommit fram till?
Det är väldigt intressant för de har delat upp det på kvinnor och män och det visar sig att kvinnorna väljer Agnes Wold, alltså den här hobby epidemiologen som egentligen är expert på bakterier men som ju har en förmåga att leverera rubriker varenda gång tidningarna ringer upp henne. Så att hon har, jag tror hon är mer, typ nästan mer intervjuad än vad Anders Tegnell har varit under coronapandemin. Och hon har fel i massor av saker hon säger, hon har inte expertkunskapen. Henne vill kvinnorna utse till årets kvinna.
Hon är väldigt glad och hedrad, säger hon, tackar tusan för det verkar som att den damen är väldigt uppmärksamhetstörstande. Jag är ju feminist, jag tycker det är viktigt att kvinnor och barn inte glöms bort under pandemin, säger hon. På vilket sätt hon har verkat just för kvinnor och barn, det undgår mig. Men vad som är nästan ännu mer intressant med den här mätningen, Ingrid, det är personen som hamnar på andra plats.
Ja, det får du säga, för jag har inte tagit upp artikeln.
Ja, det är allas vår Ebba Busch.
Ja, ah, just det. Mm. Och det är alltså för att männen väljer henne som hon kommer på andra plats. Mm. Ja, nej, det är väldigt intressant därför att Ebba Busch, ja, hon är snygg, absolut. Och hon är i en sån ålder där män fortfarande tittar på henne. Men hon är ju inte din vanliga kvinnliga politiker. Så jag skulle säga att Ebba Busch, precis som du och jag, har en mer manlig hjärna. Alltså hon använder mycket sällan känslodrypande resonemang för att ta poänger, utan hon går på fakta och logik, och samtidigt som hon är trevlig och duktig på det hon gör. Så det är väldigt intressant. Kvinnorna väljer här en tant, hon är jättefin, medan männen väljer en mycket skärpt kvinna.
Ja, det är intressant därför att det sägs ju ofta att män skyggar för kvinnor som är lite för vassa, att de inte tycker att det är attraktivt, att många män vill ha våp och så vidare. Men det här motsäger ju det om Ebba nu är så populär bland männen. Det enda som sänker hennes placering lite grann, det är att hon själv säger att om hon skulle nominera någon så skulle det vara Kamala Harris.
Ja, det är ju jättetråkigt att hon säger det. Ja. Denna fullständigt bindgalna kvinna som ju uppenbarligen tror att det är hon som är president, och det kanske hon är.
Nej, hon är ju de facto, skulle jag tro. Vi ska bara nämna snabbt också att Expressen, de har lagt sin omröstning eller sin kartläggning eller vad man ska kalla det av årets kvinna.
Det är ingen omröstning, det är de på redaktionen som utser de här kvinnorna. Ja. De har lagt bakom betalväg, men ja. Vem vann?
Ja, det är skitirriterande att de har lagt det. Jag förstår inte varför de lägger en sån grej bakom betalvägg, men de har valt med Linda Jacobs som årets kvinna, alltså fostermamman till stackars lilla hjärtat, Esmeralda, som blev ihjäl torterad av sina biologiska föräldrar.
Ja, och det är också ett bra val tycker jag, för det är ju inte bara det att hon har gråtit ut i medierna, utan hennes kamp har ju satt fokus på en fråga. Ska verkligen fosterbarn tvingas hem till föräldrar bara för att de är biologiska föräldrar, när det uppenbart finns både missbruk och vanvård och sånt? Och hon har ju till och med fått igenom en del lagförändringar, så att det är ett mycket bra val tycker jag.
Det tycker jag också. Ett betydligt bättre val än Agnes Wold. Men vi ska ta en liten kort grej bara så här inledningsvis, som du kallar HMF i ett nötskal. It's okay when Muslims do it.
Ja, vi ska se ett litet klipp, och det handlar alltså om den här organisationen, mycket radikala islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir, som är förbjuden i flera länder. Dock icke i Sverige. Nej. Och de har nu varit ute.
Dock i många arabländer, Ingrid, ska vi påtala, bland annat Egypten och på lite andra ställen.
Och de har varit delat ut en massa flygblad i Järvaområdet. Då har folk blivit rädda där. Och det intressanta är att man ser lite i den här filmen vad det står på de bladen, och då är det så att islam slår fast att muslimer måste detta, 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 detta. Eller lite olika saker. Och då tänkte jag så här, det här är ju fantastiskt. Det här är Hets mot folkgrupp, lagen i ett nötskal. När du och jag publicerar en artikel som tar upp farorna med att muslimer förväntas göra ett antal saker, då blir vi dragna inför rätta för hets mot folkgrupp. Men när Hizb ut-Tahrir, en uttalat icke-demokratisk grupp, talar om för muslimer att ni måste vilja ha ett kalifat, då är det fri åsiktsbildning. Vi tittar på klippet.
Under de senaste veckorna så har det successivt kommit in en del frågor eller påpekanden till oss om att man har, men dels att man har sett affischeringen. Vi har fått höra att några har fått lappar i sina brevlådor. Vi har också fått höra att det ska ha delats ut flygblad i Kista galleria. Det är inte någonting vi har kunnat bekräfta, men den här förseringen är ju synlig för alla som rör sig i området. Ja, men en del personer känner ju en oro. Det här är ju ett extremistiskt budskap från en extremistisk organisation. Vi förstår deras oro och vi vill såklart verka för att människor är trygga. Men åsiktsbildningen i sig är ingenting som vi kan ingripa mot som poliser. Så det här faller inte under rätts mot folkgrupplagstiftningen. Och då är det inte så mycket som vi kan göra, såvida inte det är olaga försering eller något annat mer konkret.
Jaha, den här polisen Malmgren, vem är han för en, kan vi börja med att riva av?
Ja, Han är miljöpartistisk politiker och sitter i fullmäktige. Var det i Solna eller var det någonstans?
Stockholm någonstans, ja.
Men det är nog inte han som är liksom skyldig till detta, utan det är ju så lagstiftningen ser ut. Nu vet jag inte riktigt om vilka han menar blir rädda. Är det muslimerna i området, mer sekulära muslimer som blir rädda, eller är det några starka svenskar som bor där som tycker det är obehagligt att Hizb ut-Tahrir uppmanar muslimer att jobba för kalifatet? Det får vi ju inte veta, men hur som helst så är ju hets mot folkgrupplagen, den gäller ju inte svenskar.
Nej, jag tolkade det initialt som att han menade att de som har delat ut lapparna är rädda och därför har de blivit radikaliserade. Men så menar han ju inte, tack och lov. Riktigt så galet var det inte. Jag var ju och träffade Hizb ut-Tahrir 2013 i Köpenhamn. De hade en jättestor konferens på Bella Center. Jag och Roger Sahlström var där och jag är ganska glad att Roger var med mig, därför att det var ganska otäckt. Det var otäckt stämning. De var korrekta mot journalisterna visserligen, men jag kan ju bara berätta som en anekdot att de hade världens bry med vad de skulle göra av de kvinnliga journalisterna. För det var olika ingångar för män och kvinnor, och kvinnorna fick sitta uppe på en läktare längst bak medan journalisterna skulle sitta längst fram. Och då var det ju bara det, vad skulle de då göra med dem? Men till slut så fick även vi kvinnliga journalister sitta på journalistraden, men det var inte... Det var verkligen liksom så här, ja, de fick nu konsultera någon imam eller någonting innan de kunde reda ut, för det var världens palaver om det. Men det var ju inte det otäckaste, utan det otäckaste var ju vad som sades från scenen dit de hade tagit en massa för väldigt prominenta sheiker och andra imamer som berättade om vad de vill. De vill ha ett världsomspännande kalifat. De pratade redan då 2013 om att Syrien kunde vara ett lämpligt ställe att börja på.
Ja.
De motsätter sig att muslimer ska delta i demokratiska val eller överhuvudtaget blanda sig med övriga samhället. Och deras presstalesperson sa till mig att men, det har vi har ju alla sett det, att det går ju inte, muslimer kan ju inte integreras. Så därför är det lika bra att vi lever liksom i våra egna samhällen och sköter oss själva, så får ni sköta ert ungefär.
Och deras mål är ju helt tydligt det här världsomspännande kalifatet, och det enda de grunnar på det är huruvida ska de ta den snabba vägen med väpnade konflikter och tvinga på oss kalifatet, eller ska de göra det lite långsammare genom att ta över med fler barn?
Mm. Det var det diskussionen handlade om, och de fick publikfrågor om jihad. Är det en inre kamp som det så ofta sägs, eller ska man liksom slås med alla till budstående medel? Och de två unga killarna som ställde den frågan blev nästan utskällda av sheiken, som sa att det är klart som tusan att det inte är någon inre kamp. Mm. Det är krig som gäller på alla nivåer.
Ja.
Mm. Så att de är väldigt tydliga, och det är så de resonerar. Som sagt, de anses väldigt farliga. I många delar av arabvärlden är de förbjudna, men i Sverige får de lov att... Och nu kommer kanske vän av varning och säga, men Ingrid och Maria, ni är väl för yttrandefrihet? Ska inte de också få yttra sig? Jo, det tycker jag.
Det är inte det. Jag har inte problem med att de delar ett flygblad, utan att du och jag dras inför rätta. För att om vi talar om vad islam säger att muslimer måste göra, då har vi begått något, då har vi kränkt dem och missaktat dem. Men när deras egna säger det, då är det fri åsiktsbildning. Det är där mitt problem ligger.
Mm. Ja, den dubbla standarden, vad heter det? Dubbelmoralen. Det är det som...
Hyckleriet kan man
säga. Hyckleriet, just precis. Ja, men berätta nu Ingrid, tusenmannamarschen, hur avlöpte den i lördags?
Jo, vad jag förstår så det började på Medborgarplatsen i Stockholm, och där var det kanske 500 personer som mest, och det hölls lite tal och poliserna var där, och de gjorde inte väldigt mycket, men det du kan se på vissa filmer att de gjorde, det är att de går in och tar vissa människor, och det är inte människor som har stått och skrikit eller kastat saker eller varit oförskämda, utan de kan ha stått helt tyst. Och då har jag frågat mina fåglar, vad gör poliserna? Varför tog de den personen? Mm. Och då säger fåglarna så här, ja, men det är ju en taktik de har, att de försöker identifiera ledarna, de som de tror är ledare eller provokatörer. Så att genom att ta vissa utvalda personer så hoppas man att demonstrationen ska upplösas, därför att vi har inga ledare kvar, nu kan vi inte stå här ungefär.
Vi har ett litet klipp här som är filmat vid Guldbron.
Mm.
Och där utbröt tumult, får man väl säga. Det här är bara
Alltså det var ju så att de hade ju sagt hela tiden att de skulle börja på Medborgarplatsen och sen skulle de gå till Kungsträdgården. Men polisen hade tydligen inte för avsikt att låta dem gå till Kungsträdgården. Utan då stoppade man dem på den här nya Guldbron och liksom gjorde så att de inte kom fram där. Fast de flesta lyckades ta sig förbi till sist.
Mm.
Och där blev det då stökigt. Dels för att det var så trångt. Och det kan du också fundera över. Demonstranterna demonstrerade mot pandemilagen. Det här med att vi inte får träffas mer än 8 personer och sådär. Vilket de har mycket bra skäl att göra. Därför det är grundlagsvidrigt. Man får liksom inte hindra folk från att hålla politiska möten och sådär. Och då så stod de ju ändå rätt utspridda på Medborgarplatsen. Men när polisen sätter dem i den här fällan på Guldbron, då står de som packade sillar. Så jag vet riktigt vad polisens tanke med detta var. Okej, nu ska vi se till att de smittar varandra, eller?
Det är, väldigt, det är en mycket, de har väl tänkt att det är ett bra ställe att samla, alltså och låsa in dem på, just för att det är trångt där. Men om nu syftet var att det inte skulle sprida smitta, så det är väldigt konstigt att tränga ihop folk. Vår vän Lennart Mattikainen var där och filmade lite. Ska vi ta hans klipp först?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Ja, här har vi uppdämt precis framför avspärrningarna. Folk har beträtt ända fram. Vi ska se, det var jubel ett tag som folk rörde sig framåt. Men om det kommer att leda till att vi släpps igenom, det är tveksamt. Vi får se. Mitt i den här röran så har polisen stoppat själva tåget och det är krav på att släppa fram oss. Men det är också så att folk verkar vara väldigt taggade och det har tillkommit människor under den här marschen. Så det är nog ett tusental nu. Men det är helt meningslöst att polisen har stoppat det här. Jag menar, nu är det verkligen trängsel. Så vill man ha lite mer utspritt borde man släppa på. Men de har väl sina order. Men folk är verkligen taggade och det är jättehärlig stämning och det känns underbart.
Mm. So far so good.
Ja, precis. Sen så blev det lite stökigt. Jag ska bara säga det också, att vid något tillfälle i Lennarts mycket längre video som vi länkat till här naturligtvis, så skriker de vid något tillfälle: vi älskar polisen.
Okej.
Okay. Det var ju väldigt rart ju.
Ja.
Men jag är inte helt säker på att alla älskade polisen, för att det blev tumult där på Guldbron och poliserna började pepparspraya folk, och vi ska se ett litet klipp om hur det såg ut.
Ah. Oj. 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 Oj då.
Era sjuka jävlar!
Där på slutet ser vi väl den här polisen som då uppenbarligen har blivit pepparsprayad föras bort. Och jag vet inte om det är så många av dem i marschen som vågar ha med sig förbjudna pepparspray. Så vi kan nog utgå från att polisen har sprayat så vilt så att de har sprayat på varandra.
Ja, det sägs, vissa påstår sig ha sett att det var en kvinnlig polis som sprayade sin kollega i ansiktet. Men jag tycker inte man kan utläsa det riktigt från de här bilderna. Men hur som helst, någon har sprayat honom med någonting i ansiktet uppenbarligen. Så de får leda bort honom där på slutet. Som ni ser, så jag tycker att polisen, jag fattar inte riktigt den här taktiken. Alltså att de är så konfrontativa. De säger ju då, de sa ju att ja, men vi försökte först med dialog och allt det här. Men sen när det inte funkade var vi tvungna att börja lyfta bort folk med våld. Var man verkligen det? Och jag menar, du ser ju Ingrid, det är en äldre dam. De knuffar omkull och är helt, som sitter på marken. Och de är väldigt, liksom tre poliser. Ja. Som tar tag i en människa. Och
det är så konstigt för att det ser inte ut som om de här människorna är våldsamma. Och liksom ändå står det tre stycken runt och liksom knuffar till och sätter ett knä där bak. Och, alltså vad håller de på med? Nu är inte jag någon expert. Jag är inte polis och jag har ingen aning om vad det här är för en taktik. Men det ser väldigt märkligt ut. Och jag tror ju så här att hade nu polisen istället för att skapa denna flaskhals, denna fälla, bara låtit dem promenera till Kungsträdgården, så hade, nu tror jag inte att det är någon större smittrisk när man går omkring utomhus, men om vi nu säger att det är därför de har pandemilagen och det är därför man bara får vata, så hade det ju ur smittosynpunkt varit mycket bättre att låta dem promenera istället för att trycka ihop dem där.
Ja, det är liksom så man säger, vad heter det, som vi tidigare har hyllat regionpolischefen Mats Löfving, tycker att det är ganska uppseendeväckande dåligt omdöme och helt oacceptabelt. Du skriver han i ett pressmeddelande, har han tänkt igenom detta, tänker jag, för att det är inte oacceptabelt att folk får använda sin grundlagsfästa rätt till att demonstrera och uttrycka åsikter. Det är alltså, vi måste komma ihåg det, pandemilagen är en tillfällig ny stiftad lag. Grundlagen går alltid över alla andra lagar.
Ja, fast som jag förstår det så har ju liksom riksdagen beslutat att den här pandemilagen för närvarande ska stå över grundlagen. Fast jag tror ju inte att det är enligt konstens alla regler. Ja, för de har begått ett grundlagsbrott som har antagit den här lagen. Och det är upp till modiga, frihetslängtande svenskar att visa på detta hyckleri.
Jag undrar om det hade hållit för en rättslig prövning, Ingrid.
Ja, och vi hade haft en konstitutionsdomstol i det här landet, så är jag säker på att de hade blivit fällda för det. Men nu har vi ju inte det.
Samnytt jämför ju då med de här våldsamma BLM-demonstrationerna i somras. Även då så var det ju restriktioner, även om man inte hade pandemilagen på plats ännu. Det var inte tillåtet att samla fler än 50 personer, men det var ju betydligt fler på Sergels torg. Det var demonstrationer i Malmö där 100 personer gick till attack mot polisen. Och då var det tålamod av guld, citat, som gällde.
Ja, och polisen gick till och med ner på knä för demonstranterna.
Det såg jag att yttre befäl Södermalm, Viktor, att han skrev att men det var en enskild polis som gjorde det. Det var ingenting som vi gjorde i allmänhet.
Nej, men denna enskilda polis fick ju vara kvar. Så att det var väl inte så att polismyndigheten
tog det här.
Nej. Och man kan också jämföra att igår kväll så kom det en fotbollsspelare till Göteborg som tydligen ska börja spela för IFK Göteborg som heter Marek Hamsik. Som jag aldrig har hört talas om, men han är tydligen jättestor. Och då möttes han av hundratals sjungande IFK Göteborgs supportrar. Där var inga poliser där, Maria. Där var inget brott mot pandemilagen. Så det är så uppenbart detta. Det här handlar inte om att de egentligen tror att det är farligt att samlas i grupper. Det handlar om att kuva svenska folket. Och gud nåde de som ifrågasätter detta och hävdar att vi har grundlagsskyddade rättigheter. Det är vi som ska klämmas dit.
Nu läser vi också att då huvudarrangören Filip Sjöström, han är den första i Stockholm som kommer att få ett föreläggande eller har fått ett föreläggande enligt pandemilagen. Han riskerar 20 000 kronor i vite. Som sagt var, Filip Sjöström, det här tycker jag du ska bestrida å det bestämdaste. För det är inte säkert att de har rätt att... Jag tycker det bör prövas alltså.
Ja, absolut. Gör inte bara en crowdfunding för att få in pengarna och betala dem, utan bestrid det först. Du kan crowdfunda samtidigt, men bestrid detta och se om det verkligen kommer att hålla i en domstol.
Mm. Ja, det hade varit intressant att få det prövat. Som sagt, det har prövats i Kanada och där har det visat sig att man har inte rätt att hindra folk från att utöva sina grundlagsfästa frihetsrättigheter. Mm. Så att de böteslapparna som den kanadensiska polisen har delat ut har man bara kunnat riva.
Ja, och då ska vi gå över till amoklöpande Meghan och Harry som ju då den här stora intervjun med Oprah publicerades i natt. Och det finns en massa småklipp ute och kritiken har inte heller låtit vänta på sig. Men en intressant sak man kan notera, det är att väldigt många i Amerika tycker, åh stackars Meghan, de där hemska brittiska rasistiska kungligheterna. Alltså det är det här gamla grogg. Jag såg att någon skrev på Twitter, George the Third, han som var kung då när Amerika bröt sig ur alltså Storbritanniens, det var ju deras koloni så att säga. Att vi sa ju till redan då att ni skulle, och nu har ni fått på moppo liksom.
Då har vi skickat Meghan för
ja, ja, precis. Ja, men alltså,
om du bara ska sammanfatta bakgrunden för de som inte alls är bevandrade i Meghan Gate, vad är det som har hänt? Detta har hänt, om vi ska dra en recension.
Ja, detta har hänt. Meghan träffade Harry when Meghan met Harry. Och de gifte sig för 3 år sedan och hon är då en medioker skådespelerska som spelade in någon tv-serie och rätt så till åren kommen, dessutom skild, hon har varit gift en gång tidigare och hon är, inte för att det här kanske har någonting med någonting att göra, men ändå eftersom det brittiska kungahuset är så gammalt och liksom att hon har att hon är blandras, hon har en svart mamma och en vit pappa. Och hon, den här stackaren, hon som redan då var i 35-årsåldern, hon visste ingenting om kungligheter. Hon googlade inte ens Harry. Nej, hon flyttade ju dit som en liten 17-åring på grönbete. Vad elaka de var mot henne. Och det är ingen måtta. Så att när de hade varit gifta i 2 år eller någonting, så bestämde de sig utan att informera Queen Elizabeth att de helt enkelt bara skulle hoppa av. De trodde de skulle få behålla sina titlar och dra nytta av dem, men det satte Elizabeth stopp för. Mm. De får väl fortfarande använda, de kallar sig det, men de fick inte lov att tjäna pengar på. De hade ju redan satt upp en webbsajt då med Duchess of Duchess of Essex är det va?
Sussex,
förlåt.
Ja. Precis. Och liksom kontroverserna kring Meghan Markle som hon heter var ju tydliga, konflikterna var tydliga ganska tidigt. Mm. Och det här med vad ska vi säga, raskortet, det är hon själv som har spelat det gång på gång på gång på gång. Jag tror inte att liksom någon människa skulle, åtminstone inte i det offentliga, använda det emot henne. Men hon har själv tryckt väldigt hårt på den aspekten att hon har då en svart mamma och en vit pappa. Och hon är så diskriminerad och de brittiska medierna har varit så fruktansvärda och de har varit så rasistiska och bla 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 bla. Och jag menar alla tänkande människor över, ska vi säga, 7-8-årsåldern vet ju att de brittiska medierna är, de är svåra att ha att göra med. De är väldigt tuffa och man kan som offentlig person bli ganska misshandlad i brittisk media om de vänder sig emot en. Vilket de gjorde.
Det var just det. Det är bra att du sa det. Därför att faktum är att hon mottogs på ett mycket välkomnande sätt. Alla tyckte, åh kul, nu får vi en ny liksom kunglighet här. Och Harry ska äntligen bli gift och pappa förhoppningsvis och sådär. Det var när hon själv började läxa upp folk. Och hon är så woke.
Ja.
Och hon började prata om att man skulle minsann inte flyga för att, ja du vet, miljöförstöring och så. Varpå hon själv sen flög med George Clooney's privatjet fram och tillbaka till New York för att ha en baby shower som kostade en halv miljon, om det var dollar eller pund, vet jag inte.
Ja, de har gjort massa sådana grejer och åkt i privatplan hit och dit. Och det måste de göra för säkerheten och så vidare. Och det bara, liksom, det bara knöt sig mer och mer och mer. Och så lämnade de då, som du sa för någon tag sedan. Men det var ju inte slut där. Och jag tror att alla har väntat på deras hämnd. Därför att Meghan Markle framstår som en supernarcissist. Som nu känner hon sig kränkt. Och det här gick inte som hon hade tänkt sig. Och då hell hath no fury like a woman scorned, och speciellt en person som har den personligheten som hon verkar ha. Så nu då i natt så sänder de den här intervjun med Oprah Winfrey, 2 timmar där de bara får sitta och bre ut sig om hur fruktansvärt synd det är om dem, hur hemskt de har haft det på olika sätt, hur rasistiska folk har varit, de har inte fått pengar och bla bla. Ska vi se ett litet klipp ur den här ganska gräsliga intervjun, eller vad säger du, Ingen?
Ja, det är inte så litet klipp heller, för vi har klippt ihop från 2 ställen. Dels får man se lite grann från intervjun, och sen har vi hittat en ny favoritkommentator. Alan Jones, 79 år, har varit radiopratare i Australien i decennier, och nu i somras fick han en egen show på Sky News Australia. Ja. Och vilken kar alltså, en riktig krutgubbe. Så vi ska se det här ganska långa klippet.
The 2-hour interview comes amid mounting friction between Buckingham Palace and the Duke and Duchess of Sussex. The couple made the decision to leave the UK and their official royal roles nearly 2 years ago. In the interview, Meghan described what life was like for her in the royal family. She said when she was pregnant, palace officials spoke to the couple about the upcoming birth of their son Archie.
The conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
She says tabloid scrutiny and life within the royal family made her miserable and lonely. She says at her lowest point, she thought about committing suicide.
I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
Before this interview, Meghan accused the palace of orchestrating a smear campaign. Last week, the British newspaper The Times ran a report where sources claim she treated some of her staff so badly that they quit. The palace, which normally is silent on anything published in the papers, said it was concerned about the allegations and would investigate, which it notably did not do over Prince Andrew's sexual abuse allegations.
Not only was I not being protected, but that they were willing to lie to protect other members of the family, but they weren't willing to tell the truth to protect me and my husband.
CBS reportedly paid at least $7 million to air the interview, which hit primetime in North America just hours after the Queen's own message.
Looking forward, relationships with others across the Commonwealth will remain important.
In that broadcast, there was no hint of the rift or some of the dark revelations made in the interview.
Well, look, just before we go, I'm sure there were many people today reaching for the chuck bucket over this Oprah Winfrey interview with Meghan Markle and Prince Harry. If these two had any public support left, which I doubt, it was all lost today. Regarding this and Archie, Miss Markle said there were concerns and conversations about how dark his skin might be. The Meghan Markle way, you see, condemn everyone, name no one. The tactic of an unworthy person. And then Prince Harry lashed out at his family for not defending Miss Markle over the colonial undertones of some articles written about her. Prince Harry, it would appear, is long gone, captured by the untruths spread by Miss Markle and the victimhood she professes to endure. Miss Markle then said she was stunned when told that Archie, the son, would not be a prince nor receive security from the palace. Little does Miss Markle know that the great-grandchildren of the sovereign are not automatically entitled to be a prince or a princess. Prince William's children have only been granted such titles because the Queen issued a letters patent which granted them princely titles because their father is the future king. But what about this one? Miss Markle claims no one helped her. She was abandoned and, God forbid, she had to stay up late at night googling the words to the national anthem to prevent embarrassment. And what of the royal wedding? We're all sucked in to watch where that Bishop Curry is, I think, still speaking. We now learn the two were actually wedded in a private ceremony 3 days before the televised event. And that about sums it up, doesn't it? The wedding was a fake. The lady is a fake. Perhaps the best medicine for Miss Markle would be an hour with Princess Anne, a successful Olympian, a European champion, the British Sportswoman of the Year, all of which her daughter, Zara Phillips, achieved. Zara is a granddaughter to the Queen. But note the name, Zara Phillips. The brother, Peter Phillips, played rugby for Scotland. No titles. They weren't seeking them. That is normal, decent, polite, achieving people. Of all the royal family, Princess Anne is the one who would sort out Meghan Markle in colourful language too, I can tell you. Since her 18th birthday, Princess Anne has uncomplainingly carried out over 20,000 engagements. Reports today that if Harry and Meghan went back to Britain, they'd be booed. I think there'd be a lot of people happy to join in. An outstanding and popular monarch who's 94, her husband's in hospital as he approaches his 100th birthday, and they have to cop this dishonest, contrived and made up nonsense, which brings me to the thought for the night. It was Shakespeare who observed in King Lear, in relation to his two daughters, Regan and Goneril, to whom he believed he'd given everything, yet they abandoned him. The old man, King Lear, mused, "How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child."
Där satt den, kan man säga. Ja, det finns ju så mycket att säga om detta, men någonting som jag tycker är viktigt här att förstå, att när hon sitter och pratar om att Archie inte skulle få någon titel, så precis det säger han ju här, att det är inte så att, liksom drottningens barnbarns barn automatiskt får titlar. Enda anledningen till att prins Williams barn har fått det är för att prins William ska ju bli kung, och inte ens drottningens barnbarn, alltså barnen till hennes dotter Anne, de har inga titlar. De har tagit sig fram som idrottsstjärnor och gjort liksom goda insatser. Så hon är ju helt ute och cyklar.
Alltså det är inte utan att man sitter och gapar lite grann, alltså, och bara häpnar. Okej, för att hon är som hon är, men att det finns folk som köper detta är ju helt makalöst. Men det är ju som du säger, det är väl framförallt i USA då som hon har sitt stöd mellan de allra flesta britter. Vi har sett ganska många exempel nu, Piers Morgan är vansinnig. Ja, de flesta kommentatorer tycker att nej, usch vad äckligt det här är. Och just att, som han säger, den här, vad heter han, farbron,
Alan Jones.
Det här att hon slänger ur sig anklagelser utan att specificera vem det är hon pratar om, det är jäkligt fult sätt att operera på.
Ja, därför att då är det ingen utpekad, så alla är nog skyldiga. Alltså, alla kommer ju känna sig som möjlig rasist. Och kom nu, alltså det viktigaste med allt detta, så är det ju så här att om nu det brittiska kungahuset absolut bara vill ha helvita barn, så hade de ju aldrig tillåtit Harry att gifta sig med Meghan. Det är väl ingenting som de helt plötsligt kommer på. Oh, hon har barn i magen, han kanske blir mer svart än vad hon är. Det är så idiotiskt.
Ja, alltså det bär inte sanningens prägel, Ingrid. Faktum är att varenda ord som kommer ur den kvinnans mun upplever jag som falskt och som liksom syftande till att utmåna henne själv som offer. Och grejen är att anledningen till att vi ägnar oss just det här så mycket tid, det är att det här är ett jättebra exempel på hur fel det kan gå när man låter ett galna kaninkokoske typ kvinnor löpa amok. Och i synnerhet i kombination med woke-filosofin.
Ja, och jag skulle också säga att det här händer ju i alla slags familjer. I min familj så var det så att min morbrors fru, hon var väldigt avundsjuk och svartsjuk på allt och alla. Så att min morbror typ nästan bröt med sin mamma, och hans barn hade väldigt liten kontakt med sin farmor. Och jag har en nära väninna som har hamnat i samma situation, där hennes sons fru mycket märklig människa och har fått honom att bryta kontakten med hela sin familj. Han ringde inte ens och frågade hur det var med sin döende morfar. Och Nej. Sen skyller han då på föräldrarna att de inte har förklarat för honom hur allvarligt det var när han har vägrat ringa. Förstår du? Alltså det här är någonting som går igen. Alltså det finns väldigt många kvinnor av den här sorten som tycker att nu är mannen det. Alltså det är deras man och det är den nya familjen som gäller och bort med föräldrarna för de är bara i vägen. Deras egna föräldrar ska naturligtvis vara väldigt inblandade men farföräldrarna är oviktiga och många fall tvingar de mannen att bryta med sina föräldrar. Precis som Meghan har tvingat Harry att bryta.
Ja och vi kan ju tillägga då att Meghan Markle själv har ju, hon har, står ju tydligen sin mamma väldigt nära men därmed har hon behandlat sin pappa ganska illa, Thomas Markle, och anklagat honom och sina halvsyskon för en massa saker och det är ju en händelse som ser ut som en tanke att det är den vita föräldern som hon vänder sig emot, det tror jag inte är en tillfällighet, medan hon omfamnar sin mamma som
fast så var det ju inte när hon växte upp utan det var ju pappan som hon bodde hos. Det var han som betalade hennes utbildning och som fanns i hennes liv och stöttade henne. Men, nu har hon mer att vinna på att vara svart.
Ja. Och en annan grej som jag vill bara säga också innan vi avslutar detta blocket är att det är ju att de inte begriper hur fruktansvärt stötande det är att de sitter och bölar över att prins Charles slutade ge dem pengar. När de då inte gör något arbete för de får inget apanage och de fick inga pengar av Charles. När de hade slutat arbeta för kungahuset. Ingen av dem verkar liksom koppla det här med att lön får man för att man gör någonting. Det är det ena. Och när då Harry dessutom säger att ja, han var tvungen att ta av sitt arv från Diana. Ja, okej. Hur mycket ärvde han då av från Diana? I runda slängar 113 miljoner kronor har jag sett en siffra.
Ja, nej, och då har de varit tvungna att skriva kontrakt med Netflix och Spotify för hundratals miljoner.
Vi pratar om typ en halv miljard, Ingrid.
Ja.
Ja, och det var ju då för att de skulle slippa ta av det här Diana-arvet. Alltså de flesta människor som sitter på 100 miljoner kronor plus liksom. Hade ju nog varit ganska nöjda med livet. Men nej. Och säkerheten. Och, du vet, och, det är så mycket som är kopplat till detta. Som är så stötande och så vill. Och dessutom så gör de det mitt i coronatider. Då, när folk är oroliga, rädda. De kanske har släktingar, anhöriga som har dött och så vidare. Och där sitter de två stenrika, bortskämda snorungarna. Och beklagar sig mitt i.
Ja. Stötande är verkligen ordet och dessutom kom ihåg som han Alan Jones också nämner så ligger alltså Harrys farfar prins Philip på sjukhuset. Han är 99 år gammal. Det är tveksamt om han kommer att uppleva sin 100-årsdag. Mitt när drottningen har detta att hennes man kanske ligger för döden, en väldigt svårt sjuk i alla fall. Så tycker Harry att det är läge att prestera denna bomb. Usch vad fy, vilka otäcka människor.
Om ni vill joina Alan Jones i Reaching for the, vad var det han sa? Vad var det han sa? Alltså spyhinken. Folk sträckte sig efter spyhinken. Ja. Så sänds hela den här intervjun på TV3 ikväll.
Ah, okej, då vet vi vad vi inte ska göra.
Ja. Exakt. Men då, ska vi fortsätta på galna kvinnstemat?
Det ska vi då sannoliken och prata om batikhäxorna som löper amok.
Ja, det dröjde ju inte länge efter det här dådet i Vetlanda förrän det började dyka upp apologeter från olika håll och kanter. Och efter ett tag så dök även de så kallade batikhäxorna upp och försvarade afghaner i allmänhet och den här Tamim Sultani i synnerhet. Alla de gamla vanliga ursäkterna, bortförklaringarna, det är synd om dem, de mår psykiskt dåligt. Nyheter idag har skrivit en artikel här om detta där de har plockat upp lite exempel. Jag har två exempel som jag vill läsa upp. Jag har strukit identiteten på de som har skrivit det för jag vill inte att de ska råka illa ut även om de är fullständigt galna. Den ena kvinnan skriver: det farligaste med afghaner är att de lurar sig in i våra hjärtan. Där biter de sig fast och håller sig kvar med allt de har. Ingen medicin finns som kan bota den hjärtsjukdomen, om man nu vill bli botad. Inte jag i alla fall. Älskar dem. Ska vi ta en till när vi ändå är igång?
Ja.
Det är så hemskt det som hänt i Vetlanda. Men ingenting har att göra med att han är afghan, utan att han mår fruktansvärt dåligt. Man kan göra sådana dumma saker då. Som ni vet har en del sitt eget liv i liknande situation. Andra utåtagerar och en del blir apatiska. Vi känner alla såklart med offren och deras anhöriga. Men vi är också många som känner med gärningsmannen och hans situation. Vi är många som står bakom er alla som nu blir drabbade av hat, hån och trakasserier på grund av vad som hänt. Vi kämpar tillsammans och hashtag stoppa utvisningarna till Afghanistan.
Ja, alltså det här är ju någonting väldigt otäckt och jag kommer att tänka på Utöja. Vad heter han?
Breivik.
Breivik, ja. Anders Behring Breivik. Jag minns inte att batikhäxorna sprang omkring och sa att det var synd om gärningsmannen.
Jag minns inte något dåd där gärningsmannen var en vit, europé eller amerikan. Där den här typen av whataboutism eller apologetism har tillämpats.
Nej, utan det handlar ju då om invandrare. Och av någon anledning, som den här första tweeten du läste upp, så är det någonting med just afghaner som får de här medelålders äldre kvinnorna att gå fullständigt bananas. Och jag plötsligt drabbades av en tanke att de är ju kvinnliga torskar. Alltså de köper kärlek och sex av unga afghaner som är i en situation där de är osäkra på om de får stanna här. De fattar själva att de inte passar in här. De klarar inte gymnasiet. Var det 68 stycken av de 9000 som fick stanna med gymnasielagen som hade klarat av att ta en gymnasieexamen? Vilket vem som helst hade kunnat räkna ut. De kan inte ens svenska. De har ingen tidigare skolbakgrund och så vidare och så vidare. Och då så tänkte jag på det. Alltså de är som kvinnliga torskar. Och då så tänker man så här, ja men torskar är ju liksom, de är ju hemska. Vi har ju en lag mot dem. Prostituerar får man vara, man får inte vara torsk. Men då lyssnade jag på Språket i P1 på ett gammalt program från 2018 tror jag det var, i morse när jag var ute promenerade. Där någon frågade just om hur har torsk blivit benämning för en sexköpare. Och då förklarade professorn där, Henrik Rosenqvist, att torsk är en gammal nedsättande benämning på en person som anses lätt att lura. En dumbom, en fårskalle, en stackare. Och så berättade han också att det är ju inte torskarna själva som har bestämt att kalla sig för torskar, utan det är ju de prostituerade. Så att helt motsats mot vad vi nu tror, att det är de prostituerade som är stackarna och de har varit med om övergrepp när de var barn, eller de är liksom heroinister och sånt. Så de prostituerade såg på sexköparna som fårskallar, några stackare som inte kunde få sex på annat vis. De såg sig själva som högre stående. Och där förstår du kopplingen här, liksom att afghanerna anser sig som högre stående. De ser att de har någonting att sälja till de här kvinnorna. Oavsett om tusenlappar byter hand så är det ju andra tjänster man kan få.
Ja, så jag ser ju klara paralleller till den här sexturismen till Gambia som vissa kvinnor ägnar sig åt. Och det vad ska man säga, värsta exemplet får ni säga på det är ju den här finskan, vad heter hon?
Mairi eller Mary,
Mary heter hon, ja just det, som nu är inne på sin sjätte make, var det?
Det var lite sjunde.
Ja. Och det är ju, man får ju förstå då att alltså, som gambisk ung kille eller afghansk ung kille, så har jag förståelse för att man tänker, ja, okej, jag kan väl blunda och tänka på England liksom. Så, ni vet vad drottning Victoria som sa det till kvinnor, att, som tyckte det var obehagligt att ha sex, blunda och tänk på England. Så att jag förstår deras motivation och deras drivkrafter. De vill skapa sig ett bättre liv, de vill ha mer pengar, de vill ha bo i Europa och så vidare. Jag har inga problem alls med att förstå deras motiv. Men det som däremot är lite svårare att förstå, det är hur de här kvinnorna uppenbarligen lyckas lura sig själva till att tro att de här unga killarna faktiskt vill ha någonting annat än pengar och uppehållstillstånd och så vidare av dem. Jag menar, vi har ju pratat om detta i tidigare poddar, Inger, att vår uppfattning är att alltså, män som åkte till Thailand för att hämta en fru och sådär var kanske många gånger mer klara över att det handlade om en affärstransaktion.
Mm.
Det handlar om att okej, hon får hänga med hem till Sverige och så får hon ett bättre liv och du vet, jag får det jag vill ha. Alltså det var en ömsesidig. Men det här känner jag att det är ett stort mått av självbedrägeri inblandat. Och när jag läser deras, det här i Facebook dumpar ju de här två som jag till. När jag läser deras inlägg så känner jag att det är helt total avsaknad av självinsikt. Alltså de har inte analyserat sig själva och varför de gör som de gör, känner som de gör. För jag känner ju att de här inläggen dryper av lust, ska vi säga så, för att uttrycka det.
Ja. Men jo, men absolut. Men Maria, jag vill ändå säga att det har ju funnits gott om manliga torskar genom åren som har inbillat sig att de fick kärlek och till och med blivit förälskade i den prostituerade. Så att det är ju inget helt okänt fenomen även på den manliga sidan. Men de här kvinnorna, det är därför jag tycker att vi ska börja kalla dem inte bara butikhäxor, utan de är alltså kvinnliga torskar. För det har vi nu, det har ju de själva sett till, att torsk är någonting riktigt vedervärdigt, äckligt, som utnyttjar stackars utsatta kvinnor. Exakt så beter sig de här kvinnorna och får sympatier från omvärlden, medan manliga torskar får utstå spott och spe.
Ja, och skillnaden är ju också uppenbar, att ta hit tusentals unga starka afghaner utgör ju en ren fysisk fara för omgivningen i Sverige. Det har vi ju sett gång efter annan.
Ja. Det är ju inte så att thai-tjejerna utgör ett terrorhot i Sverige.
Knappast. Så det där har vi den stora skillnaden, att man kan ju någonstans tycka att ja, vill folk bedra sig själva så kan de väl få göra det då. Men det är bara det att deras, de här kvinnornas agerande utsätter ju alla andra för fara också.
Ja, och det är ju det som är det läskiga. Och nu såg jag precis här innan vi började spela in en liten intervju på Riks där de hade pratat med Joakim Lamotte. För han hade ju häromdagen då pratat med ett av offren. Och han berättade ju för Lamotte att afghanen Sultani hade skrikit Allahu Akbar innan han knivhugg honom då, den här mannen. Mm. Och då är vi tillbaka till det här. Var det terror eller är det så att det inom många muslimer är så att när man anser sig förfördelad av kuffarerna så tar man upp en kniv och så hugger man och så skriker man Allahu Akbar. Man behöver inte vara terrortränad, man behöver inte ingå i en terrorcell. Det är bara det att det är en konsekvens av att vara troende muslim. Inte alla, men det är en uppenbar risk.
Eller kanske rent av räcker med att man är kulturell muslim och det är bara ett vad ska vi säga, kraftuttryck eller ett liksom Allahu Akbar, det är någonting man skriker. Det gjorde de ju på det här Hizb ut-Tahrir-mötet med det arabiska stridsropet Takbir som inledning. Någon skrek, rätt vad det var, när man satt där så skrek någon Takbir! Och så svarade alla tusentals människor Allahu Akbar, och nu var det troende muslimer visserligen. Vibben av Nürnbergdagar var ganska uppenbar för mig, men jag kan tänka mig att det är någonting människor från muslimska länder kan använda som kraftuttryck eller för att få kraft eller
Så tror jag också. Men det som är intressant är ju då att ingen i mainstream-medierna har tagit kontakt med Lamotte för att höra, kan vi få prata med ditt vittne eller kan du liksom förklara, vad sa han och sådär. Nej, och därför att jag tror att Alltså de svenska medierna, dels är de livrädda för att det ska ha varit ett nytt terrordåd här i Sverige. Men kanske ännu mer rädda för någonstans i baknacken kanske de känner att det kanske inte bara är utbildade terrorister som skriker alla och Akbar. Utan det kanske är det faktum att vi nu har minst 1 miljon muslimer här. Det är kanske jättefarligt. Nej, så får det inte vara, Vi struntar i det.
Vi vet ju också att sudden jihad syndrome kan drabbas liksom påstått sekulära personer rätt som det är. Och det har ju du förklarat många gånger att det har ju att göra med att om man drabbats av samvetsnöd så är det ett väldigt bra sätt att göra bot så att säga. För då hamnar du direkt i paradiset som martyr.
Ja.
Så att även om du har varit syndat och varit med kvinnor och druckit alkohol och bla bla bla, för det är ju det som ofta sägs efter sådana dåd, att nej, han var inte alls intresserad av liksom islam och så här. Nej, men okej, men om du plötsligt får en religiös knep så är det ett väldigt bra sätt att göra bot i ända faktiskt och försäkra dig om en plats i paradiset. Du, innan vi syr ihop Inge, så vill jag bara också ta upp Bitte Assamos krönika i Det goda samhället, som handlar om Vetlanda-polisen Jonas Lindell, som säger till Rapport: mycket tyder på att de här offren är slumpvis utvalda. De var på fel plats vid fel tillfälle helt enkelt. Okej, och Bitte skriver då, rubriken är: hallå där på Arbopolisen. Offren är aldrig på fel plats vid fel tillfälle. Det här är en sjuka. Mm. Många gånger har man inte hört detta, på fel plats vid fel tillfälle.
Ja.
Det var gärningsmannen som var på fel plats. Mm. Han borde inte ha varit här överhuvudtaget. Offren var ute och handlade typ och gick på stan klockan 3 på eftermiddagen. Ja. Hur kan det vara... Hur kan man bara säga någonting sånt här, Ingrid, utan att reflektera över vad man säger?
Jag vet. Nu tror jag det är så att det här på fel plats vid fel tillfälle, det har liksom tappat något av sin betydelse. Det är bara någonting man säger när man vill visa att någon har blivit slumpvis utvald. Men man bör i såna här situationer besinna sig. Därför att det är, som flera har påpekat och Bitte också, människor som är i sin egen stad, går ut för att handla, är på väg hem från jobbet, är på väg ut på någon restaurang. De är ju aldrig på fel plats vid fel tillfälle. Det är ett mycket dåligt uttryck och borde förbjudas i såna här sammanhang.
Kan det vara en anglicism, du vet, the wrong place at the wrong time, att man bara har gjort en direkt översättning utan att förstå de språkliga nyanserna? Ja, jag vet inte. Det är ett dumt uttryck
i alla fall. Vi kan skriva in till Språket och fråga om detta. Det gör vi.
Är det något mer du vill tillägga idag innan vi knyter ihop måndagssäcken?
Nej, jag kan bara nämna kort att Anders Thornberg, rikspolischefen, går ut och säger att det är fortfarande tryggt i Sverige. Och det är samma sak som det här med att Stefan Löfven sa då att det får ju inte bli så att folk ska uppleva rädsla och skräck i sin vardag. Alltså det är så provocerande. Vi upplever skräck och rädsla, om än i olika omfattning. Men jag tror inte det finns en levande svensk, förutom riksdagsledamöterna som lever i sin skyddade verkstad, som inte någon gång de senaste åren har tänkt att våga jag ta den här bussen, våga jag gå här nu. Vi har rädslan runt om oss hela tiden, och att påstå att det fortfarande är tryggt i Sverige, det är så fräckt att det liknar ingenting.
Det är fräckt, det är stötande, det är så oroväckande verklighetsfrånvänt att man inte ens bemödar sig om att fråga svenskarna: hur känner ni? Och liksom ta oron på allvar.
Ja, men varenda gång de gör såna här trygghetsundersökningar så visar det sig att fler och fler känner sig otrygga. Men då kommer alltid någon besserwisser och säger: ja, men antalet mord har ju gått ner. Det är bara som folk är. Det är tryggt, men folk av någon märklig anledning upplever det som otryggt. Mm. Det är också väldigt fräckt.
Fräckt och försåtligt. Och det här att det är av samma anledning som man använder uttrycket islamofobi. Mm. Ska få det att låta som något irrationellt, som något knäppt och knasigt, att du har psykiska problem, du inbillar dig saker, och det är inte alls farligt. Man vill gaslighta folk.
Ja, alltså, precis. Nu måste jag då ändå säga att även detta avhandlats i Språket i P1. Ja. Och där fick man veta att det här med fobi har använts faktiskt i 100 år för att även beskriva någonting som man finner mycket motbjudande. Så det har inte bara den här sjukliga. Men absolut är det så att man gärna använder det just för att folk ska kunna missförstå det och tro att ja, men de är sjuka i huvudet. Finns inget att vara rädd för.
Ja, ja, precis. Okay. Men det övergripande syftet med alla de här utspelen, uttalandena, det är att få folk att tvivla på sina egna sinnen. Ja. På det de själva ser och hör. Att man själv, vi som är så pass gamla att vi har varit med och sett ett annat Sverige som är, som var tryggt och homogent och allt det här. Vi, oss lurar de kanske inte lika lätt, men de som inte känner till den, kommer ihåg den vardagen och verkligheten, kanske börjar tänka, ja okej, okay, ja, men det har nog alltid varit så här då. Så är det inte, låt er inte luras. Denna veckan blir det extra podd på onsdag.
Ja, det blir det, då ska vi göra en intervju.
Japp.
Det blir spännande.
Det blir det, det blir det. Så vi hörs och ses igen på onsdag, ordinarie podd igen som vanligt på fredag. Och ha en bra, underbar, trevlig vecka allihop.
Ja, och om ni nu tyckte att detta var bra och kul och spännande och så får ni mycket gärna stötta oss med en swish eller liten bankinsättning eller donorboxen eller medialink.
All info finns på ingridochmaria.se. Ha det gott.
Gud välsigne.
Hej då.